Jag har städat. Böcker, broschyrer, ritningar, gratulationskort, julkort, inbjudningar, programblad, foton, videoband, tidningsurklipp, skisser, planer och förslag. Nu är det bortstädat, alltsammans. Ett helt arbetsliv är bortstädat. Jag har egentligen ingenting emot att städa, men det var svårt att komma igång den här gången. Den 28 februari i vintras skulle det vara slängt, sorterat och arkiverat. Men varenda pappershög jag tog fram för att gå igenom ställde jag nästan orört tillbaka på sin gamla plats. För att jag tänkte att jag ändå kanske kommer att behöva den. I praktiken fylldes mina sopsäckar först de allra sista dagarna i februari. Det var då jag insåg att det var nu jag måste ta ner teckningarna jag haft på väggen som barnbarnet ritade av farmor när hon var 3. Och det var definitivt nu jag måste packa blommorna och fotografierna, stänga datorn och släcka lampan. Det var dags att acceptera att jag inte kommer att behöva de där pappershögarna mera. Jag heter Margareta Wildgrobe och har alltså för några månader sedan städat och stängt dörren till mitt arbetsrum på Folkhälsan. Till det rum som han blir som ett tredje hem för mig. Mitt ljusa, vackra rum på Paasikivigatan 4 i Bortre Töle i Helsingfors. Med utsikt över en liten park, begamla höga träd och Mejlandsklinikerna i bakgrunden. Rummet blev tyst och såg så ensamt och övergivet ut den där februari eftermiddagen. De antika stolarna som fällt mig som trogna hundar såg också snopna ut. Går du nu? Tycktes de fråga. Ja, efter drygt 40 år gjorde jag det. Jag talade länge och högljutt om mitt städande. Kanske av ett litet men tydligt behov av att påminna arbetskamraterna om att jag snart slutar. Ja, jag har ju undvikit uttrycket gå i pension. De verkade inte särskilt kärrade, men förbundsdirektören Viveka Hagmark undrade ändå om jag inte samtidigt som jag städar kunde skriva ner lite minnen från till exempel några av de kampanjer jag har varit med om och som jag tyckt att har varit viktiga. Jag tror att hon frågade av barmhärtighet när hon anade min pensionsvånda. Du kan lämna bort Lucia och Majblomskampanjerna, dem har du redan skrivit om, men några av de andra, vad tycker du? Ja. Jag tyckte det lät bra. Och visst blev det skrivet. En hel bok, visserligen med en Lucia-säsongsfördröjning och efter en rejäl puff i baken av min kollega Eva-Maria Nysten. Men det blev en minnesbok till kollegorna. Och det är bland annat i den boken jag bläddrar som er sommarpratare idag. Men först Final Countdown. Inte för att jag direkt tycker att nedräkningen har börjat, utan för att den här låten på många sätt markerar en annan avslutad period i mitt liv. Småbarnsperioden. Jag har bara ett barn, en son, och som liten lyssnar han förstås på den musik som spelades hemma hos oss i början av 1980-talet. Men Europe och Final Countdown var hans val av musik. Och den här låten spelar han så att vi andra också hörde. I Prag finns på rådhusets vägg i den judiska stadsdelen en klocka från medeltiden som går baklänges. Och det är vad många i min ålder också gör. Jag har gjort det speciellt mycket nu under min städperiod och ställt mig frågan vad som egentligen blev sagt och gjort under de där dryga 40 arbetsåren. Jag har kommit till den bekväma lösningen att det är för sent att fråga om man varit till någon nytta när man pensionerar sig. Den frågan ska man ställa sig när man är mitt uppe i jobbet. Varför gör jag det här? Är det någon nytta med det? Eller gör jag bara jättebra sånt som inte alls behöver göras? Men så bekväm är lösningen ändå inte att jag kommer ifrån nyttofrågan helt och hållet. Vad gör du riktigt på jobbet? Undrade nämligen mina barnbarn när jag för några år sedan visade dem ett urklipp ur Ålandstidningen där jag står med kollegor och delar ut tulpanlökar i stadsparken i Mariehamn. Ja, vad gör en kampanjchef kan man undra. Vad har jag hållit på med när jag klätt mig i sekelskifteskläder och blomsterprydd hatt och presenterat perenner i Dalbyparken? Eller åkt ut på turné med Finlands Lucia och uppträtt som sniff? Eller då jag sålt bärselar och barnträdgårdsmöbler, majblommor och Lucia-märken, gjort lokalradioprogram, presenterat pedagogiska leksaker och barnsäkerhetsprodukter, träffat hundratals Lucia-kandidater och ordnat med oräkneliga jubileer, seminarier, möten, fester, kampanjer. Ja, när jag går bakåt som klockan i Prag så kan jag bara konstatera att listan på vad jag har fått jobba med är enorm. Men så har jag också haft drygt 8000 dagar på mig. 8000 dagar. Och ensam har jag ju inte varit en enda dag. Det har varit proppfullt av kloka, kunniga människor, både avlönade och frivilliga, omkring mig. Men hela detta breda spektrum av uppgifter har ändå på ett förunderligt sätt hört ihop. Under en rubrik som kanske, om man använder skohorn, kunde heta folkhälsoarbete. Jag är Margareta Wiltgrobe och din sommarpratare idag. Jag har nyligen packat ihop mitt arbetsliv och som så många andra i samma situation funderar jag nu över vad som blev sagt och gjort under alla de här arbetsåren. Sagt och gjort blev också titeln på den bok jag skrev nu i våras och som handlar om folkhälsokampanjer jag minns och varit med om hos mitt livs enda arbetsgivare. Själv hör jag till de omtalade stora årskullarna, då det under de bästa åren föddes över 100 000 barn per år. Då var det självklart att det fanns jämnåriga överallt, men det upplevdes inte som något svårt eller dyrt och heller inte som om vi skulle ha varit för många. Det är först nu vi har blivit den stora, dyra och svårfinansierade utmaningen. Jag är född på Kimito och började min skolgång i Helgeboda folkskola ute på den västra udden av ön. En skola som min mamma hade gått i 25 år tidigare. Vi hade samma lärare. Den skolan är nedlagd och är det sedan år tillbaka. Däremot finns de byggnader som hörde till Kimito svenska samskola, eller egentligen till dess garantiförening, kvar i aktivt bruk. Det var här jag första gången i festsalen där eleverna ställdes upp i led för morgonsamling. Jag kom att höra legenden om Lucia. Naturligtvis utan en aning om hur mycket den här legenden senare i livet skulle engagera mig. Då tyckte jag att den unga Lucia var modig som vågade utmana gubbarna som krävde att hon skulle dansa efter deras pipa. När jag var barn fanns det inget gymnasium på Kimito. Öde för Kimito-barnen var att tidigt flytta hemifrån och försöka klara sig på egen hand på annan ort. Mina föräldrar valde att låta mig bo som underhyresgäst på studieorten. Det var tryggast så, menade de, med en tant som lite tittade till en. Men för en tonåring kunde de trygga tantarna vara förskräckligt trygga. Jag hade bland annat en samboende hyresvärdinna i Åbo en höst som inte var särskilt tillåtande på någon punkt. Är det strumptvätt nu igen? Kunde hon fråga när jag hängde upp det enda par jag ägde i det badrum som vi delade. Hon duade mig aldrig. Någon enstaka gång kunde hon kalla mig vid förnamn. Margareta kan åka hem och umgås med sina vänner där hemma, kunde hon föreslå om jag var på väg ut någon kväll. Kom någon och hälsa på, satt hon på en stol utanför dörren och knackade på när hon tyckte att det var dags för min gäst att gå. Vårt samliv höll ihop bara en hösttermin. Under våren lyckades jag tillsammans med en klasskamrat som inte heller hon trides hos sin tant hitta ett rum som vi kunde dela och som låg precis in till skolan. Så nära att vi kunde springa hemifrån när vi hörde skolklockan ringa. Det rummet ägdes av två systrar, båda professorskor, med professorerna i Helsingfors. Det blev mycket tantfritt för oss, men å andra sidan hann vi bekanta oss med danshaken, vilket förstås syntes i studieframgångarna och lärde oss i praktiken vad orsak och verkan betyder. Men före det stiftade jag bekantskap med min kommande och enda arbetsgivare. I annonsbladet hade jag läst att Folkhälsan utbildar simlärare och det ville jag bli. Just då var jag 2 år för ung men lyckades bli antagen ändå. Mina vänner påpekade att det måste ha varit brist på läraraspiranter det året eftersom jag, som inte ens var simmagister, dög. Man kunde ju tro att vi skärgårdsbor skulle vara speciellt skickliga i vatten, men så var det inte. Och jag sattes liksom andra ungar i byarna kring hemgården i simskola. Blek, mager och frusen var jag, men med stor entusiasm anslöt jag mig till klungan av barn som på allt för stora cyklar trampade iväg längs landsvägar som doftade av rödklöver och gulmåra till simskolan på Sandudden i Talpsnäs. Hänförelsen var total när man sen med näsan i jämnhöjd med styrstången såg det glittrande vattnet mellan tallstammarna och den fina vita sanden breda ut sig så långt ögat nådde. Långgrunt var det och stadig sandbotten, men var det mycket torrsim i den som jag nu efteråt tycker alltid varma sanden. Det var den gren som också frusna och magra barn kunde delta i. Böj, vinkla upp, sträck ut, slå ihop, lät simlärarens kommando. Men jag begrep inte varför. Jag hade inte sett någon simma sittande. Knappt 10 år senare kommenderade jag mina egna simelever precis på samma sätt, och jag tror att jag också glömde förklara vitsen med torrsim för dem. Men varför hade man börjat anordna simkurser för barn överhuvudtaget och så tidigt som redan i slutet av 1920-talet? Säkert tänkte man på att barn drunknade och att olycksfallen kunde minskas om barnen lärde sig simma. Men kanske mer ändå på att små barn som fick vistas ute i sol och frisk luft, som fick simma och leka, fick en grundhälsa som tuberkulosen hade svårare att förstöra. Ja, visst är så koppskickliga folkhälsoarbetare. Mitt eget folkhälsointresse kanske startade med simkurserna ute i den åboländska och åländska skärgården. Men det intresse byggdes på under studenttiden i Åbo, för jag blev student när studenterna var politiska. Det var mycket prat om jämlikhet och jämställdhet. Jag minns ett debattinlägg jag höll i gymnasiet under modersmålstimmen, där jag passionerat argumenterade för kvinnors rätt att slippa pannor och kastruller och menade att ingenting minsann hindrar karar från att städa och laga mat. Och tillade en tjej i klassen smått föraktfullt: skapa den där hemträdanden som alla skulle ha. Förutom jämställdhet diskuterade vi sociala frågor. Och kanske var det de här diskussionerna och de romantiska drömmarna om att alla kunde bli goda, lyckliga människor med rätt vård och rätt uppfostran som lockade mig till en statsvetenskaplig utbildning. Vi sossokommare krävde högljutt nya strukturer och nya system. Men sist och slutligen var vi inte så många som var beredda att bryta nacken av oss för någon ny samhällsordning. Däremot kom jag att ägna en hel del tid åt mitt specialintresse då, fångvård. Det var det flera som gjorde, och vi var alla lika övertygade om att vi kunde leda in de grävsta brottslingar på smala vägar igen om vi sjöng för dem. Du heliga enfald, tänker jag nu efteråt. Men då var vi, Eki, Pave, Mikko, Bertil, Kristoffer, Sussi, Inko och jag, helt uppfyllda av vårt uppdrag och av varann. Vi sjöng ihop oss, Mikko och jag, på livstid. Vi kom att efter fängelsetiden sjunga en hel del tillsammans, han och jag, också när vi inte borde ha gjort det. Ett av mitt livs mest förnedrande stunder var ute i Kumlinge kyrka senaste sommar, när jag döv på ena örat efter en öroninflammation gick med på att sjunga duett, a cappella, och sjöng så falskt att det skär i mig ännu. Det är bara så att man behöver 2 öron när man sjunger. Människan blir människa bara i en social interaktion, lärde docent Singa Sandelin Bänke. Och, sa hon, människan är aldrig fri. Oberoende av vad hon gör eller låter bli att göra, så återverkar det på någon eller något. Det är en visdom som är bra att komma underfund med. För det är bara så. Hur noggrann du än är med att påpeka att ett beslut är ditt och berör bara dig, så stämmer det inte. Ingenting kan beröra bara dig, även om beslutet är bra. Den insikten såg jag i min blivande svärdotters vackra bruna ögon, när hon för ett antal år sedan meddelade att hon tänkte förlova sig med min son. Och jag svarade att hon får ta honom, men då får hon mig också. Jag vill tro att hon inte tyckte att det var en katastrof, men jag såg rådvillhet för bråkdelen av en sekund i de vackra bruna. Oj, hjälp, det är sant, men det ändrade till all lycka inte hennes beslut. Människan blir alltså människa bara en social interaktion. Men hurdan människa det blir beror på hur den här människan blir bemött redan som barn. Föräldrar borde förstå, lärde Sandelin Benke, hur viktigt det är att små barn bemöts med respekt. Om man aldrig bemöter ett barn eller en ung människa som en person, utan bara som någon som ska kläs och snytas, matas och nattas, hur ska en sån person få en känsla av att den är någonting i sig? Min generations barn påmindes ofta om att de inte skulle tro att de var något. Men jag tror att det inte handlar om att vi inte skulle ha haft värde som små människor. Utan snarare handlade det om hyfs och uppträdande. Det var snyggt och klädsamt ansågs det att inte vara så påflugen, högljudd och självupptagen. Men blev vi speciellt tillbakadragna och ödmjuka eller gick det precis tvärtom? Många vill påstå det. När vi sen själva blev föräldrar ville vi tillämpa en friare uppfostran av våra egna barn. Vi ville vara kompisar med dem. Idag, när pedagogiken i uppfostran går ut på att uppmuntra barn och att få dem att känna att de är viktiga och duktiga, uppger barn att de mår dåligt. Och att vi vuxna inte är tillräckligt skickliga eller ärliga för att se var problemen finns på riktigt. Och för att ta upp dem också när de är obekväma och inte passar i vår egen livssituation. De kampanjer och aktioner jag varit med om att förverkliga och som berört mig mest har handlat just om barns rätt att bli sedda. En av dem var en Lucia-insamling för några år sedan som handlade om relationer i familjer. Och framförallt i familjer där barnen utsattes för våld och misshandel. Vi har hos oss i Finland en så lång historia av barnuppfostran där aga ingått som en uppfostringsmetod. När jag var liten ansågs det höra till att barn fick se ett kokstryk om de behövde det eller inte. Barn skulle inte skämmas bort. Varje litet misstag, varje liten förseelse skulle följas upp för att barnet skulle bli ärbart, rejält och arbetsamt. Därför upplevde många föräldrar det som en ren och skär lättnad när barn- och familjerådgivningarna börjar upplysa om att aga inte är uppfostran. Kroppsaga av barn förbjöds hos oss i lag först 1984. Långsamt och långsamt börjar attityderna till aga nu förändras. Mitt följande musikstycke står Josh Groban för. Jag har sett en videoinspelning där han bara stiger ut på scenen, går fram till mikrofonen och sjunger så det knottrar sig på huden. Raise me up. Jag är Margareta Wildgrube och har varit Folkhälsans kampanjchef i många år och ägnat en del tid och mycket intresse åt sambandet mellan kultur och hälsa. Vad är det för samband? Jag pratar just om att en människa blir människa i samverkan med andra människor. Och det är den samverkan som är kultur. Jag var under några år koordinator för ett projekt som vi kallade Konst och hälsa. Det projektets uppgift var att inspirera och uppmuntra till kultur i vården. Det hade sin upprinnelse i UNESCOs initiativ Arts in Hospital, konst på sjukhus, och nådde Norden på 1990-talet. Man hade kommit underfund med den enkla sanningen att patienter som hade en vacker utsikt att titta på tillfrisknade snabbare än patienter som bara fick stirra på en grå vägg. Rent medicinskt började konstens helande inverkan nu intressera forskare på allvar. Om man börjar mäta tillfrisknande med och utan konst och kultur, och resultaten pekade åt samma håll. Sjukhusmiljön och hur den var utformad har betydelse för hur patienterna mår och tillfrisknar. Första gången jag riktigt på allvar kom att tänka på sjukhusmiljöns betydelse var en kampanj som vi kallade Lek med mig på sjukhus och som genomfördes på 80-talet innan kultur i vården blivit en ny världsrörelse och gick ut på att vi såg till att barn på sjukhus fick leksaker. Jag minns själv hur rädsligt det var att sitta med ett litet sjukt barn i famnen med tummade veckotidningar som den enda förströelsen. Vi förstår alla bakom kampanjen att hygien och smittorisk måste beaktas, men det måste också gå att kompromissa. Sjuka barn behöver få leka. Egentligen var kunskapen om miljön och omgivningen och dess betydelse för hälsa och tillfrisknande en gammal kunskap. Att bygga vackra sjukhus och placera dem i lugna omgivningar och omge dem med stiliga sjukhusparker har vi många sekelgamla exempel på. Det var kanske inte bara den terapeutiska effekten man tänkte på då. Sjukhus kanske placerades utanför den tätaste bebyggelsen på grund av smittorisker också och för att patienterna inte skulle störa de friska. Men jag tänker mig att vård och trädgårdar på något sätt alltid hört ihop. Många 1800-talets läkare var fast övertygade om att trädgården var den bästa folkhälsoarenan som finns. En av de läkarna var Ossian Schumann, en man som jag aldrig träffat men som jag berättar mycket om. Och det kommer sig av att denna Ossian Schumann var folkhälsans grundare och första ordförande och för att jag gärna tog på mig uppgiften att berätta om min organisations historia, gärna då, uppklädd som Ossians charmanta hustru Betsy, känd för sina stora hattar. Ossian Schumann föddes 1862 då klimatet verkligen inte gynnade trädgårdsodling. Det var under detta årtionde de stora missväxtåren inföll med isar i vikarna till midsommar och frostnätter i augusti. Men det hindrade inte Ossians pappa Viktor från att bygga ett orangeri i Österbotten i Jakobstad och där dessutom lägga grunden till den berömda skolträdgården. Ossian flyttade till Helsingfors och blev läkare, men trädgårdsintresse tog han med sig och här ville han förverkliga sin dröm om en egen trädgård. I början av 1900-talet hittade han så en lämplig utgård vid Bodomträsk i Esbo. Tomten omfattade flera tiotal hektar och här kunde han låta anlägga sin trädgård. Trädgården blev magnifik, uppdelad som den blev i en friare, mera naturföljande del och en stramare formträdgård med raka sandgångar, terrasser, springbrunn och altan och eget vattentorn. Dessutom byggdes här den som jag tror första blommande muren, en stenmur där man lämnade mylla mellan springorna så att man kunde peta in bergväxter i dem. Den blommande muren blev en sevärdhet som Ossian själv inte fick njuta av så många år eftersom han dog knappt 10 år efter att trädgården var anlagd. Paret Schumann donerade villan till Folkhälsan som hyrde ut den till privata familjer, bland annat till familjen Lars Hulldén. I början av 2000-talet restaurerades både villan och trädgården och uppstod nästan i sin forna glans. En omfattande kartläggning av växterna gjordes och nya växter planterades än i gamla kartor. Villan och trädgården återinvigdes med en stor trädgårdsfest där jag spelade rollen som fru Betsy. Min egen trädgård, min egen privata hälsoarena, som inte någon mönsterträdgård, har jag i Pargas. Skärgårdsstaden Pargas omfattar tusentals holmar och skär, säger turistbroschyrerna. Men man kunde tillägga att Pargas också omfattar tjuriga, stenhårda lerplättar som är oändligt arbetsdryga för en amatör som bara äger spade och grep. Mitt i Pargas finns en enorm kalkgruva, Pargas livsnerv. Strax intill gruvkanten löper skärgårdsvägen ut mot Nagu, Korpo och Hotskär och bildar en ringväg via Inje till fastlandet vid Gustavs. Några kilometer sydväst om gruvan finns ett vägskäl där det står Skärmåla. Där tar jag av när jag åker till mitt Pargashus. Men du ska säga Skärmåla, säger Pargasborna. Utan hjälp av hyggliga grannar hade vi aldrig kommit igång på envisan. Ja, det är så vårt ställe heter. Trots det sår man i min trädgård, men man skördar inte. Men det är många som är intresserade av den. Trots det, sorkar, harar, rådjur, hjortar. Vi har förstås både möss och fladdermöss inomhus. Men vad det var för en som sökte morötter i ett halvfyllt plastämbar i källaren, bar dem in till väggen och där staplade upp dem i en prydlig hög, nästan som en vedstapel, det vet jag inte. Så gör inga möss. Och den enda ingång som fanns var ett rör med en diameter på 56 cm på cirka halvmeters höjd från marken. Däremot tror jag att jag vet att det är granngrävlingen som grävt en rejäl grop under rosenspirean som nu inför sommaren vaggade med rötterna i vinden. Det är inte skörden och blomsterprakten som gör trädgårdsarbetet njutbart, utan arbete. Men det har definitivt haft sin charm att ta emot gäster i den vackra sjömanska trädgården i Dalby i långklänning och blomsterhatt också. Till Dalbys och paret sjömans ära skrev Lasse Huldén en text som tonsattes av Lasse Mårtensson och som en dubbelkvartett manliga medarbetare, ekonomer, grafiker, läkare, statsvetare, sjöng in på skiva och som jag var producent för. Här får vi höra den. Solist är Henrik Lillhannus. Till mitt kampanjchefs jobb har hört att värna om traditioner som Lucia. Jag berättade om hur jag där ute på Chimito hörde legenden om Lucia, men det var mera en praktisk arbetsfördelning som gjorde att jag kom att köta allt flera uppdrag som hade med Finlands Lucia att göra. De flesta känner till att insamlingen och valet härstammar från ett samarbete som etablerades mellan Hufvudstadsbladet och Folkhälsan för snart 25 år sedan. På många orter hade man valt Lucia redan i årtionden före det, men landsomfattande blev valet först genom det här samarbetet. Det väljs bara en Finlands Lucia och hon väcker stort intresse. Här om året stod det 18 utländska filmbolag och kurade i mörkret på domkyrkans trappa i Helsingfors för att få en skymt av detta katolska helgon i vårt tills vidare protestantiska land. Helgon väljer man inte, och med tiden har också kraven på den flicka som väljs till Finlands Lucia förändrats. Ingen anser längre att hon ska vara jungfru. Tvärtom är det många som kräver att killar och HBT-personer ska kunna väljas till Lucior. Lucia kan ha pojkvän, hon kan bära glasögon, hon kan vara mörk eller ljus, lång eller kort, svart eller vit. Men hon får inte förvränga kvinnobilden, krävs det varje år. Hur hon kan göra det begriper jag inte. Min ursprungliga barnauppfattning om legendens Lucia var att hon var orädd och rakryggad, modig, pålitlig och stod upp för sina egna ideal och måna om andras. Det är klart att den flicka som väljs till Lucia gärna får likna legendens Lucia, men det är ingen idé att smula sönder och förlora jordens vackraste tradition bara för att bena ut om det är orättvist att inte män får bli Lucior. Nu i sommar får Lucia magasinera ljus och värme, och jag kommer inte att spela Lucia-sången för er nu, även om den ljus som bekant ursprungligen inte alls handlade om något helgon, utan om en ensam fiskare som längtar tillbaka till sin hemhamn Santa Lucia. Istället blir det Tarja Turunen, en stjärna som är lika strålande på min musikhimmel som jag, Lucia, en mörk decemberkväll. Här med Nightwish och låten Sleeping Sun. Har du hört sagan om syrsan och myran? Sagan som handlade om den sorglösa syrsan som bara spelade hela sommaren lång och inte brydde sig om att fundera på hur den skulle klara sig den kommande hösten och vintern. Och sen om den flitiga myran som knappt hann känna solens värme och skogens doft eftersom hon hade så bråttom med att få färdigt stacken innan det blev mörkt och kallt. Nu när jag avslutat min egen arbetskarriär dök delar av den gamla sagan upp i minne, och jag frågar mig själv om jag har arbetat för att leva eller om jag har levt för att arbeta. Är jag bara en dimension av mitt jobb med de erfarenheter och upplevelser jobbet jag gick så helt upp i gav mig en gång? Jag ventilerade frågan med vänner för några veckor sedan. Och först var de väldigt övertygade. Men visst är du är ju mamma, du är hustru, farmor, ja, och nog en dimension av ditt jobb förstås. Jag är Margareta Wiltgrobe och har varit sommarpratare idag. Tack för att du lyssnade och en skön fortsättning på sommaren. Min sista sommarlåt handlar om en sommarväg som det är något visst med. Kanske inte så överraskande med tanke på sagan om syrsan och myran möter vi först där på den lilla myran. Lillebror Söderlund har skrivit musiken, Rune Lindström texten och Hootenanny Singers gjorde låten somrig och rar. Jag äger just den versionen i ett hederligt LP-format. Och trots att skivan är repad och tilltufsad så hör det till att den spelas sommartid på en över 40-årig grammofon i mitt sommarhus i Pargas.